Det här är en Svenska Yle-podd.
Hur ska vi ha råd med vår åldrande befolkning i framtiden? Det här beskrivs som en ödesfråga för Finland, men hur akut är problemet egentligen? Kan vi ännu räkna med pensionens glada dagar, eller måste vi sälja vår själ och vår egendom för att inte drabbas av pensionens dystra dagar? Det här ska vi nu diskutera i nyhetspodden idag. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag ekonomireporter Patrik Sjöman. Välkommen.
Tack så mycket.
Patrik, är du rädd för att åldras?
Nej, inte vet jag. Rädd, inte. Det är ju trevligt, men det drabbar. Nu är någon annan.
Tror du att du kommer att få den vård du behöver när du blir gammal?
Nej, herregud, det kommer vi ju inte alls att få.
Är det helt uteslutet?
Alltså, mycket beror ju på tekniska utvecklingen, men vi vet ju inte hur bra den går. Om man, du hör här, det har bläddrat här ett papper här i bakgrunden. Jag försöker bläddra här i...
Det är en rapport.
Det är en rapport, Etlas färska rapport. Det, alltså, det är egentligen hur privata pengar skulle komma med och då liksom komplettera den här åldringsvården. Och det här är nu en sån här genomgång av hur pengarna ska räcka till. Och lite dystert är det ju. Om man bläddrar fram här liksom.
Ja, men alltså, man ser
hur, få vi det föds idag. Och hur många vi blir i framtiden. Hur mycket pengar som kommer att behövas. Som svar på din fråga.
Ja, precis. Alltså den här diskussionen om vår åldrande befolkning är ju inte ny. Utan det här är diskuterats i ganska många år. Att kombinationen av att... vi lever allt längre i kombination då med att det föds allt färre barn, så gör då att hela befolkningen åldras och i ganska rask takt. Så det här är en svår ekvation för Finland och för att få hela liksom, så att säga, vårt välfärdssamhälle att snurra runt hur pengarna ska räcka till för att ta hand om alla. Jag själv brukar ibland fundera på, för jag har nog en god bit kvar till pensionen och vi får ju väl se ungefär var pensionsåldern sen ligger när det är min tur att pensioneras. Men jag brukar till och med fundera om jag ens någonsin kommer att pensioneras eller om jag kommer att kunna lyfta någon ordentlig pension. Oroar jag mig på något sätt här i onödan? Vad skulle din bedömning så här som nationalekonom? Är jag för oroad eller?
Nej, du oroar dig inte alls i onödan. Det ser ju inte hemskt bra ut. I och med att vi lever längre så ökar också vårdbehovet. Räknar man och vi blir ganska många. Etla räknar med att det här behovet av åldringsvård på lång sikt ska fördubblas. Och samtidigt är det allt färre som föds. De här prognoserna på hur gamla vi blir och hur mycket vård som kommer att behövas, de har hela tiden måste uppgraderas. Alltså vi lever allt längre. Och så, som vi ser de här födseltalen, de ser ut att minska väldigt snabbt nu. Vi vet ju inte riktigt hur det går. Alltså mycket handlar om hur många barn föds under kommande år, helt enkelt. Och sen hur går det med invandring? Hittills har invandringen hjälpt till.
Lite grann, ja.
Ja, befolkningen har ju ändå ökat fast det har fötts allt färre barn. Mm. Men man räknar inte med att det här heller kanske kommer att hålla i sig. Så att det är väldigt svårt att veta att hur stor befolkning ska i slutändan sen betala de här pengarna. Det som man måste säga om allt det här är att det är jätte osäkert ju allting. Så vi talar ju om vad händer 2040, vad händer 2050? Och det här liksom, vi ser att utvecklingen redan nu går åt fel håll, tycker man, och man ser att det ser oroväckande ut. Men vi vet ju inte liksom, vad kommer att hända här under alla dessa år? Men vi kan se liksom att om det ser ut ungefär som nu, och om de tecken som nu liksom verkar råda, så då kan vi säga att det här ser väldigt problematiskt ut.
Jag menar, det finns inte en patentlösning på det här problemet. Vi talar ju ändå om många flera åtgärder. Du var inne just på att invandringen är ett sätt att åtgärda det här problemet. Om det kommer fler från andra länder hit som arbetar
och som betalar skatt.
Och som betalar skatt, så lättar det ju på den här bördan. Och det här är ju någonting man har gjort, men det kunde man kanske göra ännu mer med den politiska frågan. Sen finns det förstås just att kan man genom familjepolitiska beslut få oss att skaffa fler barn, men frågan är förstås om det räcker.
Hittills har det ju inte riktigt lyckats, men får se.
Ja, precis. Och nu då kommer Finlands näringslivsforskningsinstitut Etla då har kommit ut med en rapport med liksom ett nytt inlägg i den här debatten, nya redskap för att kanske åtgärda det här problemet. Och vi har nu båda tittat här på rapporten, men du har nu som nationalekonom så är du nu bättre på att tyra de här siffrorna. Men man är här ute efter på något sätt att se vad vi, som jag nu har tolkat det, vad vi själva kan göra för att trygga vår egen pension genom hur vi använder våra pengar.
Alltså det är ju så här att om vi behöver mera pengar så någonstans måste de ju tas. Det som då Etla här har sett på är hur skulle det vara om vi skulle ta det från försäkringar, alltså privata försäkringar. Det är värt att komma ihåg här att vi har ju den, så att säga, i princip ett försäkringssystem. Och det är beskattningen. Liksom grejen med försäkringar i det här fallet är ju det att alla betalar ungefär antingen lika mycket eller på något sätt som man har bestämt. Som till exempel beskattningen är ju till viss del progressiv.
Mm.
Man tänker sig då att liksom alla betalar då en summa och sen så är det vissa som lever länge och andra lever väldigt kort tid. Så då är det så att säga, de som lever kort tid, man tar pengar av dem och ger åt de som lever länge.
Så och det fördelas ojämnt liksom, ur den här gemensamma potten.
Ja, man kan tycka alltså att det här är orättvist för de som sen dör snabbt, men poängen är just det att man liksom försäkrar sig mot att vad händer om man lever länge? Och ingen vet om man lever länge. Nej. Eller om man lever kort tid. Så delar man på kostnaden, delar på risken och tänker att alternativet är ju i princip det att alla skulle måste förbereda sig på att leva till 105.
Mm.
Och då skulle alla måste sätta undan jättemycket pengar för att ha råd. Och då om man sprider risken så då behöver folk inte spara så mycket pengar och då är det bättre att ha ett sånt här system. Och i princip borde ju beskattningen vara det här systemet.
Ja, precis.
Men nu vet vi har ju sett, alltså, ja, men det har ju talats mycket om hur åldringsvården har gått dåligt, men senast, det var senaste liksom katastrofrapporter. För ett år sedan ungefär visade ju sig att många...
Flera skandaler,
många åldringshem hade alldeles för lite personal, man hade trixat där. Och det här är liksom den nivå vi har på åldringsvården idag, med de skatter vi har idag.
Och det lär inte bli lättare.
Det är ju det som är problemet, att staten har en skuld där. Men då så ser ju då här ett lag, hur skulle det vara om man skulle kunna komplettera det här med något slags försäkringssystem. Så egentligen är det här då ett tilläggsförsäkringssystem som de skulle vilja att man skulle ha. Och då säger de att det skulle kunna gagna uttryckligen medelinkomsttagarna. De som förstås är låginkomsttagare, de har kanske inte råd att skaffa en sån här tilläggsförsäkring. De skulle måste nöja sig med den nivå som man får med skatter som staten så att säga ger. Och de som faktiskt har mycket pengar, de har ändå råd att betala. När de känner att de vill ha service, så då öppnar de plånboken och sen kommer den här servicen. Och för dem är det här inte ett problem och de har ingen behov av en sån här försäkring. Men alla de som så där egentligen kanske inte riktigt själv skulle ha råd att betala allt det som man skulle behöva, man själv skulle liksom förbereda sig på att bli 105. Men som, om man delar på den här risken, just som man kan göra en försäkring, så då skulle de av dem så att säga, som faktiskt blir så gamla, kunna njuta av de här frukterna av den här försäkringen. Det här är liksom tanken.
Och det här riktas då till den stora medelklassen, det är de som har möjligheten till det. Det är där vi har flest av den här åldrande befolkningen förstås också.
Absolut. Mm. Och då kan man ju säga så här, om man backar ännu lite, att skulle vi välja att med skatter ta in så mycket skatter att vi skulle kunna ordna en tillräckligt bra åldringsvård för alla, så skulle ju då också de som är låginkomsttagare kunna komma i åtnjuta av den, men det skulle kräva en högre skattenivå. Det här är så att säga, ska man kunna säga, en lite frivillig tilläggsskatt för dem som då vill skaffa sig lite bättre.
Ett premium pensionspaket.
Och premium åldringsvårdspaket.
Går vi nu i riktning mot någon sån här amerikansk modell och att vi lite lämnar liksom den här traditionella nordiska välfärdsmodellen när man just överför mera ansvar på något sätt på privatpersonerna. Man vill inte höja liksom den offentliga pengarna för den offentliga åldringsvården, utan mer ska man skräddarsy sen sina egna paket enligt egen betalningsförmåga.
No, det kan man ju kanske tycka. Samtidigt så måste man säga att systemet i USA fungerar nog lite annorlunda. Alltså det finns en offentlig åldringsvård så att säga i USA till exempel, men den är förbehållen folk som har väldigt låga inkomster. Det är i princip meningen att man ska betala för sin åldringsvård själv och just ha sådana försäkringar, och sen har man ordnat då en sån liten åldringsvård för dem som annars skulle bli helt utan.
Mm.
Och här i Finland är det ju ändå så att man betalar skatt och alla ska vara berättigade till en viss åldringsvård. Samtidigt kan man ju se det från andra riktningen, att tydligen har vi bara en viss nivå som vi kan garantera med skatter. Och då så skulle man vilja sedan, om det är omöjligt att göra den bättre, så skulle då en del av befolkningen åtminstone kunna garantera en lite bättre ålderdom med hjälp av ett sånt här system.
Mm.
Om det inte är möjligt att få det med offentliga medel. Liksom.
Du var inne på de här skandalerna inom äldrevården, och som vi har sett så har ju de här privata vårdbolagen vuxit till sig mycket de senaste åren. Och åldringsvården, det är ganska bra business med tanke på att folk blir äldre hela tiden, så om vi tänker på den här bonellen som Etla nu för fram, så jag menar, man kan väl ganska tydligt säga att här finns ju businessintressen i det här också, att införa ett sådant system.
Nå klart, det är ju så att om vi har en väldigt bra offentlig vård och vi har väldigt höga skatter, så dels så finns det inte lika stort behov av att köpa sån här extra åldringsvård, Och så har folk kanske inte lika mycket pengar att köpa den för de har redan betalat sina pengar i skatter. För det som vi inte nu kan göra och det som ju alla förstår att vi kan inte börja ta hemskt mycket utlandsskuld. En allmän bedömning är att vi vågar inte skuldsättas för mycket så att vi måste liksom själv bekosta det här. Jag menar, man måste öppna plånboken, antingen betalar man mera skatter eller sen så måste man då själv gå med sina pengar och köpa den här vården eller sen har vi då ett sånt försäkringssystem däremellan så att säga, mm. som man nu föreslår.
Och då är det ju intressant att varifrån tar vi då de här pengarna och det som Etla då konstaterar att, och som vi vet är att finländarna har ju sina pengar i regel största egendom kopplad till bostaden.
Ja, det här är nu viktigt också att se, ja, att det var de ser här, att men folk har ju pengar sparade i sina bostäder.
Precis.
Så de tänker sig sådana omvända bostadslån, att man liksom sakta säljer ut en del av sin bostad eller lyfter lån mot den som man sedan betalar tillbaka när man säljer den. Och det här sätter man liksom i spar för sin egen åldringsvård. Och att här till exempel med 150 000 euro så kommer man redan ganska långt, mm. beroende på hur stort vårdbehovet sen blir och så här. Att om man under flera år sakta arbetar av och de ser att ganska många har bostad kanske med sådant här värde i Finland,
mm.
att då skulle man
kunna täcka de där utgifterna.
Täcka utgifterna. Sen betyder det ju det att eventuella barn får då inte lika mycket arv om man har sålt ut sin bostad i förväg. Och då sänker det ju barnens konsumtion så att säga.
Så är det.
Det är en fråga, vill man göra det? Och så ur nationalekonomisk synvinkel så ser man ju att det minskar sen i framtiden på konsumtionen.
Som man skjuter fram på ett sätt problemet med det här.
På sätt och vis. Men samtidigt måste man komma ihåg att de här pengarna går ju å andra sidan till att avlöna folk som jobbar på de här åldringshemmen eller vårdanstalterna, mm. vad det nu är. Och de går kanske ut och konsumerar. Så att på det viset, det är kanske andra människor som konsumerar. Mm. Det är kanske inte barnen utan det är de man har anställt. Så att pengarna går nu här liksom ett kretslopp i samhället. Men det här är liksom förändringarna i stort sett som det handlar om. Och då skulle man på det här viset kanske snabbare komma åt pengarna som finns i folks bostäder.
Mm. Och för många unga säkert som kanske har vant sig vid tanken om att just att någon dag kommer jag att ärva mina föräldrars lägenhet och det ger någon sån här trygghet för framtiden, ekonomisk trygghet. Så det då med den här modellen så skulle det försvinna. Men å andra sidan, då skulle man i alla fall kunna räkna med att föräldrarna själv då finansierar då sin egen ålderdom.
Ja, så är det ju. Det är ju kanske inte så ofta som barnen betalar pengar för föräldrarnas åldringsvård i reda pengar. Men vi har ju anhörigvård till exempel. Ska man själv sen träda in och sköta sin gamla förälder? Eller är det en tjänst som ska köpas utifrån? Och det här är också en sån här komplicerad ekvation. Vi ser ju att Finland har ju försökt komma ifrån just det här. Vi vill ju att barn ska kunna gå ut och arbeta och tjäna pengar. Vi vill inte att vi ska ha en massa vuxna barn som är bundna till att köta sina föräldrar. Det är det som är en av de stora poängerna med ett åldringsvårdssystem som vi vill att ska fungera.
Mm. Nå, som sagt, det är ju en stor utmaning att hitta en lösning på det här problemet och det finns liksom många åtgärder man kan vidta här och Etla presenterar då en ny kanske dellösning för knappast det här nu en hela lösningen på problematiken. Det var bara intressant för en tid sedan så talade jag om det här med att Finlands befolkning blir äldre och att det föds färre barn i Finland med min 5-åriga dotter och hon satt och funderade, aha intressant, och så tyckte hon så här, men att kan vi inte bara hämta mera unga turister hit i Finland och så löser vi det med det och så att, att jag förstår hur du tänker logiken här och invandringen har ju hittills hjälpt till. Men jag läste någonstans, och det var kanske just i den här rapporten, att nu ser utvecklingen ut som så att befolkningen förutspås, om nu de här prognoserna håller i sig, att trots invandring så förutspås för att Finlands befolkning börjar minska om 10 år.
Så det uttryckligen, är så uttryckligen, det här handlar just om det att det föds så få, att det räcker inte här. Men sen är ju den här invandringen delvis beroende av vår politik och delvis av vad som händer ute i världen. Och hur bra skatt kan de som kommer hit betala? Det beror mycket på också hur det går. Jag menar, här finns ju inte med någonting som händer som att vet du, den globala uppvärmningen kan åstadkomma stora flyktingkatastrofer och allt kommer att ingen nationalekonom kan börja rita in sånt. Det syns inte i något av de data vi har idag. Vi kan inte förutspå sånt här.
Nej, 1-3 kan ju Finland bli väldigt attraktivt som ställe för en massa folk att flytta hit och komma och arbeta och plötsligt ser åldersstrukturen och demografin och allting helt annorlunda ut i Finland om det visst talar om globala förändringar som klimatförändringar.
Ja, när vi talar om 10-tals år så är allt möjligt. Inte vet vi heller vilka krig som kommer att bryta ut under den här tiden. Så det är jättesvårt. Däremot säger jag det att fast vi nu lever i den här, ska vi säga, stabila världen som man nu gör så att säga. Man tar de siffror vi har idag, vi tittar på de trender som finns idag. Vi ser redan vilka är födda, vilka håller på att åldras, hur mycket har det hittills flyttat in människor, hur de här kurvorna där folk föds, liksom, hur ser den utvecklingen ut? Så också här så visar den rapporten nog att de här försäkringsbolagen lever i en ganska osäker värld. För också om man sätter liksom allt det här, ser allt det här som ramar, så är det jättemånga osäkerhetsfaktorer just i det här att vi vet sen heller inte att de som är 50 år idag eller 40 år eller 30 år idag, hur länge lever folk sen egentligen när man kommer upp till, hur bra blir hälsovården, liksom läkemedlen, hur kommer vi alla att bli 105 eller 120 och hur dyrt blir det sen och hur friska kommer folk att vara och att kommer man att behöva mycket vård eller kommer liksom vi också att kunna hålla folk bättre funktionsdugliga i framtiden? Hur många mediciner kommer det att finnas? Så att redan här är det väldigt mycket som är oklart. Och just därför är det nog klart att ett av Etlas klara budskap går ju här nog till beslutsfattare som säger att med politiska beslut kan man försöka förenkla uppkomsten av en marknad där åtminstone de som vill ska kunna köpa en sån här försäkring.
Men den åldrade befolkningen är ett stort problem, en stor utmaning för Finland, det kan vi konstatera. Men hur akut problem är det här? Skulle du säga, eller liksom talar vi om på några års sikt som vi kommer att börja märka effekterna, eller är det här liksom längre i framtiden?
Ja, det beror lite på vad du tittar. Alltså jag skulle säga att om man tittar på de här katastroferna och rapporterna vi har haft från åldringsvården under senare tid så är ju katastrofen redan här.
På sätt och vis,
och problemet är här. Men samtidigt så om man tittar på hur läget kommer att utvecklas så är det ju nog något som kommer under de kommande 20 åren till exempel att bli hemskt mycket värre. Och då menar jag just värre eller bättre, hur du vill. Vi kommer att ha flera åldringar som lever längre, som mår bra. Och så har vi människorna som ska liksom bekosta den här ålderdomen vill inte räcka till riktigt. Och det här läget kommer ganska länge att bli värre så att säga. Inte det någonting som är i en alldeles fjärran framtid att vi inte alls måste bry oss om det. Vi måste nog bry oss om det redan idag, men det ramlar inte alldeles i famnen liksom nästa år eller sen nästa år.
Så man kan lite åtminstone andas ut.
Nå, vi har lite tid att försöka fundera på det här.
Precis. Tack Patrik Sjöman, ekonomireporter, för att du var med här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.